Ni allesammans mycket välkomna till vår högmässa i Markuskyrkan denna söndag, som är den 11:e efter trefaldighet. Rubriken för den här söndagens text är äkta och falsk rättfärdighet. Vi ska i vår predikan stanna inför dagens evangelietext, den kända texten om farisén och publikanen i templet. Samtliga sånger är idag hämtade ifrån det gröna trefaldighetshäftet. Och i våra liturgipärmar så befinner vi oss under den gröna fliken. Efter pistotexten så sjunger vi alternativ nummer 2. Så vi församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdig Gud, att jag är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte det mesta som mig själv. Det är mot dig och dina bud jag har syndat. med tankar, ord och gärning. Jag vet att jag är värd den eviga fördömelsen, om du skulle döma mig så mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med villighet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta den allt vad jag har brutit och försummat, och ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Jesus sa till sina lärjungar: om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Genom sin död har han betalat din och hela världens synderskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i fred. Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka och lova Herren och förlåt för så fint. Kära himmelske Fader, befria oss från all självgodhet och lust att döma och fördöma våra medmänniskor. Gör oss istället angelägna om att söka ditt rike och din rättfärdighet till vår eviga salighet. Så ber vi i Jesu, vår frälsares namn. dagens gammaltestamentliga läsning hämtar vi från profeten Jesajas bokrulle, det första kapitlet med början på den 10:e versen. Hör Herrens ord, ni Sodomsvuxna. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av den är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånade, sabbater och utlysta fester, ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånade och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära det. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för mig. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Till rätta visa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Amen.
Thank you.
Den finns på sidan 461. Det är Jakobsbrevets första kapitel. Vi börjar på 22 versen. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, slår han sin led och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, och inte en glömsk görare, utan en verklig görare, han blir salig sin hjälp. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd, och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri för Gud och Fadern. Amen. Sidan 162. Det är Lukas evangeliets 8 kapitel. Vi börjar på den 9 versen. Och det heliga ordet lyder så i Herres och Frälsarens namn. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 10 av allt jag äger. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig till bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Oh, glädje och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Ja, Herre, vi ber att du öppnar våra hjärtan och sinnen så att vi förstår den undervisning du ger oss från de heliga skrifterna. Så ber vi i vår Herre som frälsares namn. Amen. En persons kroppshållning vittnar ofta om hur en person i fråga uppfattas av sig själv och av andra. Det är inte alltid så, men håll med mig om att det ofta är på det sättet. En företagsledare kommer in bland sina anställda, rak i ryggen, högburet huvud. Han ger intryck av säkerhet och självförtroende. Han är säker på sin sak. Han vet att leda sitt företag. Eller en president som går upp i talarstolen. Lika rak i ryggen, blicken rakt fram. Han ger också intryck att han är säker på sin sak. Han är bekväm med situationen. Han vet hur han leder sina två. Båda dessa personers kroppsspråk vittnar om säkerhet, självförtroende och framgång. Hos dessa finns inget kroppsspråk som tyder på någon som helst svaghet eller hjälplöshet. Utanför varuhuset finns en annan person. Vid sin sida har denne en liten skål. Personen i fråga står inte rak i ryggen och har inget högburet huvud. I den här personens blick ser du inget som tyder på makt och styrka. När denne sitter eller halvligger och ber om en slant av förbipasserande, kroppshållningen hos den här personen vittnar om svaghet och hjälplöshet. Företagsledaren, politiken, ger intryck av att ha situationen under full kontroll och behöver ingen hjälp utifrån. Tiggaren, han ger däremot intryck av att behöva all hjälp av någon situation. I vår text som vi lyssnade till så berättar Jesus om två män. Bägge de här männen har samma ärende. De är på väg upp till templet för att bedja. Den ene är en farisin och den andra är en publikan. Farisén är en aktad person i samhället. Säkerligen var det många mödrar på den tiden som önskade att deras söner skulle ha dessa fariséer som förebilder och också bli fariséer. Det var sådana man såg upp till i samhället. Farisén, han kliver fram med högburet huvud. Trygg och säker. Han är en man som gärna vill bli sedd. Det vet vi att Jesus har sagt på andra ställen i skriften. Hans kroppsspråk visar tillfredsställelse och självförtroende. Publikanerna, det var inga goda förebilder. De ansågs ofta och med rätta för att vara förrädare och överlöpare som jobbade för den romerska ockupationsmakten. De skodde sig ofta på folkets bekostnad. Kroppsspråket hos denne publikan där i templet tyder på osäkerhet och skam. Den vanliga böneställningen hos judar, det var upplyfta händer, tillbaka böjda huvuden och slutna ögon. Men publikanen, han söker en undanskymd plats. Blicken är nedslagen och händerna slår han för sitt bröst. Han uppvisar varken tillfredsställelse eller självförtroende, den här mannen. Jesus säger, farisén stod och bad för sig själv. Visserligen tackar han Gud i sin bön, men det är ingen bön som behagar Gud. Det är en bön för sig själv. Den är helt koncentrerad på vad han själv är och vilka förtjänster han har. Måttstocken som han använder är inte särskilt finkalibrerad egentligen. Han jämför sig med rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare och en publikan. Det var ju andra människor som han kallade det. Det var väl egentligen inte så svårt för en farisee att undvika att vara som en av dem, kan det tyckas. Men visst, han hade ju en del förtjänster att ytterligare lägga till pluskortet. Han fastade 2 gånger i veckan. Det var föreskrivet i lagen att det skulle fastas på den stora försoningsdagen, som inträffade 1 gång om året. 1 gång om året var det alltså påbjudet att fasta. Den här farisén, han fastade 2 gånger i veckan. 104 gånger om året. Det är ni. Inte nog med det, utan han gav också 10:e av allt han förtjänade. Hans bön inför Gud är: Gud, här ser du en person som gör allt för att du ska bli nöjd. Nog är väl jag värdig att en gång få ingå i din himmel. Farisén, han behöver ingen hjälp. Han är sig själv nog. Och han har full kontroll över sin livssituation. Men det ska än en gång understrykas. Hans måttstock är inte särskilt märkvärdig. Han mäter sig med människor. Han jämför sig med människor. Han mäter sig inte med Gud. Men publikanen, nedböjt huvud, blicken nedslagen. På österländskt vis så slår han sig för bröstet för att uttrycka sorg och förtvivlan. Ingenting att visa upp. Bara en enda sak, nämligen synd. Och den visar han döljer inte sin synd. Han ber: Gud, var nådig mot mig syndare. Han bekänner att han är inte den han borde vara. Han lever inte som han ska. Han uppfyller inte på något sätt Guds krav. Gud, var nådig mot mig syndare. Publikanen, han har en annan måttstock. En farisee, han mäter sig inte med människor. Han jämför sig med Gud. I den här liknelsen så är det nu dags för domslut. Jesus säger: publikanen gick hem rättfärdig, men inte farisee. Egentligen ett ganska märkligt domslut. En präktig och fin samhällsmedborgare lämnar rättssalen som skyldig. En präktig rättskaffens samhällsmedborgare, lämna rättsstaten som skyldig. Skyldig till orättfärdighet. Det är ju det Jesus säger. Och domen för orättfärdighet, mina vänner, det är den eviga fördömelsen. Alltså helgen. För den så kallade naturliga människan så måste sådant domslut verkligen ifrågasättas. Och allra helst när det ställs emot utslaget för publikanen. Han döms rättfärdigt. Han frikänns och kommer följaktigen till himlen. Den präktige och fine går förlorad medan en fuskare och syndare kommer till himlen. I sanning ett märkligt domslut. Vad ska vi dra för slutsats av denna liknelse som Jesus berättar? Varför går farisén hem orättfärdig och publikan rättfärdig? Blir farisén förklarad orättfärdig för att han har försökt att leva ett rättskaffens liv? Nej, naturligtvis inte. Men han kommer inför Gud i förlitande på sitt rättfärdiga liv, på vad gott han har gjort och vad ont han har undvikit att göra. Han kommer i sin egen rättfärdighet. Han kommer i sin egen rättfärdighet. Men Bibeln säger, mina vänner, klart och tydligt att ingen egen rättfärdighet duger inför Gud. Alla våra rättfärdiga gärningar är som ett smutsigt klädsel, står det hos Jesaja. Lägg märke till att det står inte att alla våra syndiga gärningar är som ett smutsigt klädsel. När det står att alla våra rättfärdiga gärningar är inför Gud som en smutsig klädnad. I Efesierbrevet, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Vi kan lyfta fram en rad bibelställen som poängterar just detta att ingen blir frälst, ingen förklaras rättfärdig genom gärningar. Romarbrevet 3:20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. I samma kapitel 28 versen. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärning. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Står det i Galaterbrevet 2:16. Och i Galaterbrevet 3:10. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det är skriftens klara och tydliga vittnesbörd. Farisens rättfärdighet, den dyker inte inför Gud. Men publikanen, han kommer ju bara med synd inför Gud. Hur kan det då heta om honom att han går hem rättfärdig? Kommer ni ihåg rubriken för denna söndags text? Äkta och falsk rättfärdighet. Farisiens rättfärdighet, den var hans egen. Den var falsk. Den var falsk inför Gud. Men publikanens rättfärdighet, vad var det då? Han hade väl ingen rättfärdighet att komma med? Nej, det hade han inte. Men han hade en annans rättfärdighet han åberopade. Han åberopade en rättfärdighet som låg så att säga utanför hans verksamhetsområde. Han åberopade en främmande rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Lägg märke till att han åberopar inte sin syndabekännelse inför Gud. Han ber om Guds nåd. Och den som har Guds nåd, han har Guds rättfärdighet. Vi kommer att tänka på vad det står i Davids bön i den 32:a psalmen. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Publikanen uppenbarade sin syndaskuld. Han fick omedelbar avlösning. Jesus säger, han är rättfärdig. Det var inte så att den här publikanen behövde gå hem och vara i karantän ett tag. Nej. Han gick hem rättfärdig. Han åberopade en annans rättfärdighet. Han vände sig till Gud i himlen. Så avslutar Jesus sin undervisning med orden att var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men det som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ja visst, det blir ju slutsatsen av den här berättelsen. Mina vänner, behöver vi? Behöver du och jag stanna upp något inför den här texten? Är det någon risk för att vi, tvättäkta lutheraner, skulle hänge oss åt ett fariseiskt tänkande? Är det verkligen någon risk för oss? Är det någon risk för oss att det blir så här? Jag är inte som många andra människor. Jag är ingen rånare. Jag är ingen brottsling. Jag är ingen äktenskapsbrytare. Eller som den och den person. Jag läser Bibeln varje dag. Jag ber varje dag. Även om jag inte fastar så mycket, så försöker jag ändå att undvika frosseri. Jag stöder vår kyrka med betydande belopp. Det var ungefär så farisén var. Och vi löper alltid en risk att förlita oss på gärningen. Vi var hur tvättäkta lutheraner som helst, så har vi en följeslagare genom hela livet, nämligen den gamle Adam. Och han, mina vänner, är farisé. Han får vi dras med så länge vi lever. Och det ligger så nära till hans att vi grundar vår salighet på vad vi gör och vad vi känner eller upplever. Det är gamle Adams sätt att söka rättfärdighet och förvissning om rättfärdighet. Vi måste varje dag göra publikanens bön till vår. Gud, var nådig mot mig syndare. Och hörni, Gud är nådig emot oss. Han har bevisat sin stora nåd emot oss genom att sända sin son till att gå i döden för oss. Han stod i ditt och mitt ställe. Han är vår ställföreträdare. Han är istället för oss. Ställföreträdare istället för någon annan. Han har genom sitt lidande och sin död i vårt ställe vunnit en evig rättfärdighet för oss. Det är hörni en äkta rättfärdighet. Äkta och falsk rättfärdighet, vår rubrik. Jesu rättfärdighet som han har vunnit för oss, den är äkta. Och den rättfärdigheten, den är vunnen för både fariseer och publikaner. Och den rättfärdigheten tillräknas var och en som tror. Vi började med att säga att personens kroppsspråk ofta vittnar om hur det har med och hur det mår. Och ofta är det så. Men när det gäller farisén och publikanen, så stämmer det ändå inte. I alla fall inte om vi ser med andliga ögon på den när vi går hem ifrån templet. Fariséerna går fortfarande med högburet huvud. Men han har ingenting att yvas över. Han har ju dragit orättfärdighet över sig. Publikanen, han går säkert fortfarande med sitt nedböjda huvud. Men han borde ju gått med upplyft huvud. Han har ju fått avlösning. Han hade ju blivit förklarad rättfärdig. Nu får vi gå hem härifrån. Och vi får göra det som rättfärdig förklarade syndare. Och det får vi göra för Jesu och frälsares skull. Och vårt kroppsspråk får gärna vittna om att vi tror på en frälsare och på hans rättfärdighet. Mina vänner, vi kan lyfta våra huvuden högt. Därför att hans rättfärdighet tillräknas oss. Vi får tillräkna oss det han har gjort för oss. Det är en äkta rättfärdighet. Amen. Jag lovar att vår Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska höra, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, vilket ände. Och så blir saliga med Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Ja, några tillkännagivanden. Det är ingenting denna veckan i kyrkan, men däremot så är det gudstjänst i vanlig tid 10:00 nästa söndag. Gudstjänst 10:00 nästa söndag. Och kollekten som togs upp förra söndagen, den inbringade 6310 kronor, vilket är med tacksamt erkännes. Och vi vill också idag att få ta upp en kollekt till vår församlingsverksamhet, som naturligtvis rekommenderas till det allra, allra bästa. Efter den allmänna kyrkobönen så firar vi idag Herrens heliga nattvard. Och inför den så ber vi: Herre, jag är inte värdig att vara gäst vid ditt heliga bord, men du är syndares vän och du ska inte kasta ut mig. Detta bröd är din heliga kropp som bar mina synder på korsets träd. Detta vin är ditt blod som renar mig från all skuld. På din inbjudan kommer jag med glädje. Ta emot mig, kära frälsare. Må så vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Amen.
Gud och Fader, vi prisar dig för de oräkneliga välsignelser vi får av din hand. Skapelsens skönhet, jordens överflöd, kraft att leva av vänskapens gåva, arbetets välsignelse och vilans goda, förmånen att dela glädje och sorg med varandra. Framförallt tackar och prisar vi dig för ditt frälsande ord och för din sons kropp och blod som du ger oss att äta i nattvardens sakrament. Genom dessa nådens medel sänder du din helige ande i våra hjärtan och förenar oss med Jesus och hela den kristna kyrkan på jorden.
Styrk oss med denna himmelska föda och föröka i oss tilliten till Kristus och kärleken till varandra.
Store Gud och Herre, utan din ständiga hjälp har vi lätt att vackla i vår tro, förlora modet och tappa vår vaksamhet. Dagen och tiden är upp. Ge oss kraft att med ny frimodighet möta de bekymmer som varje dag kan med sig. Öppna våra läppar så att vi förkunnar din ord. Gör oss villiga att använda de gåvor du har gett oss att räcka ditt frälsningsord till alla människor. Bevara och välsigna vårt land, våra familjer, våra skolor och vårdinrättningar och landets styrelse, vår konung och drottning och deras familj. Se i nåd och barmhärtighet till dem som är sjuka och till alla dem i vårt samhälle som lider.
Väck till oss vilja att be för dem som lider och hjälpa dem i deras nöd.
Hör oss, o Herre, när vi kommer inför dig med våra personliga bön. Evige Gud och Fader, bevara oss i den saliggörande tron och ge oss kraft att övervinna allt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Thank you.
Böja hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.